I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sedan tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska. När det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Ja. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att det var nog ett tag sedan och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag istället för att ställa sig själv frågan, hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, ja, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång och så känner man sig stressad. Mm. Så vill man inte fortsätta.
Nej. Precis.
Mm. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Allihopa, välkomna till avsnitt 362 av Ångestpodden.
Och 2021 års sista avsnitt.
Och vi är själva, alltså äntligen.
Ja, alltså fy fan, det var alldeles för länge sedan.
Ja.
Är det någonting vi ska kan försöka lova inför våren i alla fall? är ju att vi kommer vara lite mer själva.
Mm.
Det känns nu som att, ja, för nu går man in i en ny fas i livet, höll jag på att säga. Det kanske är för att jag känner typ att jag är där själv nu.
Ja.
Men det händer mycket i mitt huvud.
Mm.
Som jag faktiskt har känt att så här, det är lite ovant att inte ventilera det här i podden. För det här, jag har liksom de senaste månaderna gått med mycket tankar som jag i vanliga fall hade liksom vältrat mig i podden. Mm. Men nu har jag inte gjort det eftersom vi har gjort serier och diverse annat.
Ja, men vi har ju planerat in så att det kommer vara väldigt mycket egna avsnitt. Men när man har lyssnat på det här idag får man ju gärna även önska vad man vill liksom ha för avsnitt om man vill ha någon specifik gäst, och det kan man göra på vår Instagram, Ångestpodden.
Ja, vi kommer väl lägga ut en bild där här i dagarna nu där vi ber om lite hjälp och tips inför våren.
Ja, men också, alltså jag tänker med att man, alltså man har ju liksom så bild av att, ja men det typiska, så nu är det nytt år, nu ska vi göra ett nytt koncept i podden och så, det behöver ni inte oroa er för.
Nej, nej.
Jag vill inte ändra någonting.
Nej, nej, men mer bara så innehåll. Vad vill ni att vi ska ta upp? Vi vet inte allt som man leder av, alltså.
Eller är också man... så här, vad vill ni ha längre avsnitt, vill ni ha korta avsnitt, skriv till oss, tajta.
Ja.
Gör, alltså, vad ni än tänker.
Mm.
Så är vi öppna för den feedbacken?
Ja. Vad börjar vi ens det här?
Alltså det har varit jul.
Ja.
Två spaningar.
Mm.
Alltså som jag vet inte, detta händer ju säkert varje jul.
Mm.
Men jag har spanat detta väldigt mycket den här julen. Nummer ett, som jag bara så här, varför vill alla måla upp sig själva och sina familjer som att de är så galna?
Galna? Vadå?
Jag twittrade om det här och fick alltså över 2000 likes och typ 200 retweets.
Ja, men galen som är så här, vi firar på ett annorlunda vis.
Nej, så här, familjen Sven som firar jul, galenpannorna, vi är helt kajko-lajko, bajkon. Alltså,
okay, ja.
Nej, så här, jag såg så många, god jul från familjen annorlunda, man bara, ni har två barn. De har åtta. Alltså.
Okej, ja, det har jag faktiskt inte reflekterat över, men ja.
Och uppenbarligen var det väldigt, väldigt, väldigt många.
Ja.
Och sen det så här, ja, lustigkurrarna Sven som firar jul igen, och så har de så diadem med så en ren. Och så tycker de att så, aha. Men just familjen Annorlunda, så jag så många som skrev.
Ja,
god jul från familjen Annorlunda. Helt vanlig bild framför en gran med två barn.
Ja.
Man bara, det, va?
Det är väl så alla vill ha det.
Ni får ju ligga i lite då, om ni ska vara familjen Annorlunda.
Ja. Steppa.
Nej, men du vet att alla vill vara så här, alltså här händer det grejer på det här. Det är inte en tyst liten sekund och sånt. Vi är så galna.
Ja, jag fattar.
Och så är det galna att ha ett diadem med julgran på.
Mm.
Du är med mig.
Ja.
Det var nummer ett. Nummer två var att man också berättade att man var gravid på julafton.
Ja, det märkte jag också.
Brukar man göra det?
Jag vet inte. Alltså, men jag, för det tänkte jag också på, bara så här, jävlar vad folk outar sina graviditeter idag.
Mm.
Men jag vet ju inte, det kan ju, antingen har det blivit en grej,
ja.
Eller så är det ju så att nu när man ändå blir äldre så är det ju liksom inte, det är ju inte sjukt längre nu att folk i vår ålder blir gravida. Och jag tror att det är nog det som gör att det liksom, algoritmen fångar ju upp alla vänner nu som,
ja, sant,
som blir
sant.
Gravida liksom.
Ja,
det var ju
mer,
det var ju större. Ja, jag med. Det var helt otroligt.
I juni blir vi tre. Eller så i maj.
Sista julen bara som oss.
Ja, bara som vi.
Ja,
alltså, så.
Ja.
Ja, det är ju skitfint. Alltså, jag kan ju förstå det, men jag bara var så här, åh jävlar. Mm.
Själv tänkte jag typ lite på, och det här, jag vet ju att ingen gör det här liksom med vilje, för att man menar ju bara väl, men du vet, det var väldigt många som la upp så här, ja, men la upp då på sina familjer och att de hade det väldigt mysigt och så, och så lägger man ändå till så här, men jag vet ju att alla inte har det så här bra idag, så jag tänker lite extra på er typ. Alltså det är ju en jättefin mening, men så här, ja, men nu har du ju redan visat upp att du har ju det. Alltså det är ju fortfarande den här stigmatiseringen att om man faktiskt sitter själv så lägger man ju absolut inte ut det.
Nej, precis.
Men så här, ja. Ja, det var också en liten så större grej jag tyckte. Men jag vet inte varför jag stör mig på det. Det är väl för att min julafton inte är så kärnfamilj. Alltså.
Men alltså mitt roligaste var det. Så tokiga. Alltså det var så, familjen Kajkolajko ska tydligen fira jul. Och man bara, ni sitter runt ett bord.
Ja.
Hallå? Mm. Alltså det är ingenting konstigt.
Nej.
Men det måste man ju berätta för folk, verkar det
som. Men hade du en bra jul då?
Ja, jo, men det hade jag. Jag hade ju en fantastisk jul.
Mm.
Alltså verkligen så jättesäkert. Alltså.
Mm.
Idyll.
Mm.
Med släkt, hela tjocka släkten. Och sen var det bara jag, mamma och pappa.
Va? Nej, men jag, mamma och pappa. Och du firade väl med
mamma och min lillebror.
Ja.
Bara hemma hos mig.
Ja, alltså hur var det? Du hade julafton hemma.
Ja, det var faktiskt lite mysigt. Eller det är så kul att liksom få vara den som handlar och lagar mat. Jag älskar ju det. Så jag gjorde lite så annorlunda julbord.
Ja, det är inte något julbord, ja.
Nej, fan vad skönt.
Du vet vad vi åt, köttbullar och potatis.
Ja.
Alltså, va? Det var det härligaste.
Vi åt grönkålspizza och skärk.
Aha, vad gott.
Ja, otroligt också.
Nej, men liksom, alltså det tyckte jag var skönt.
Mm.
Tyckte jag att vi var lite crazy, hade jag kunnat lägga ut.
Ja, precis. Och det hade verkligen varit crazy.
Ja, okej, okay, jag vet inte. Jag har två spår.
Mm.
Det ena är inför nästa år och en liksom liten lista om året som varit. Det tror jag kommer sist.
Ja.
Jag skulle vilja att vi kastar oss in lite i populärkulturen.
Okej.
Okay. Och det här knyter ju såklart an till ångest. Två grejer har jag nämligen.
Mm. Jag vet att vi pratade på populärkultur förra nyårs också.
Visst gjorde vi?
Ja.
Då pratade vi mycket om cancel culture,
ja,
vet
precis.
Jag. Spännande, just det. Nej, för jag skulle vilja prata lite om Sex and the City.
Okej. Okay.
Sex and the City har ju kommit med uppföljare nu, And Just Like That. Och den vill jag inte prata så jävla mycket om egentligen. Men jag vet inte att jag har liksom insett för det första hur mycket Sex and the City har betytt för mig.
Mm.
Och jag
alltså
vet
det
inte.
Riktiga Sex and the City.
Ja,
alltså
det första liksom. Ja. Original säsongerna 1-6.
Ja.
Och jag vet inte varför jag känner mitt finger att säga det här som någon jävla brasklapp. Men jag fattar att det finns saker där som är extremt normativa. Och det finns saker som är jävligt dålig representation. Och så vidare och så vidare och så vidare. Men det är konst. Det kan vi väl bara komma ihåg.
Mm.
Så det behöver inte vara helt korrekt alltid.
Nej.
För mig har det betytt något så ofantligt mycket.
Mm.
Samtidigt som jag också stör mig skitmycket på vissa grejer. Alltså du vet så att jag bara såhär, men gud, Nemo piss, mår ni ändå inte piss.
Ja.
Och det är också ganska härligt att de är så jag gör när de bara, jag mår så dåligt. Så är det så här, du...
Men det är ju samma sak, fast det är fortfarande konst så att...
Ja, men de är ändå så, jag orkar ju ducka och gå upp och träffa mina kompisar.
Ja.
Medan man själv är så, där är med ett insiktsspår. Detta har jag ju tänkt på.
Mm.
Är jag kroniskt, inte kroniskt deprimerad, men alltså har jag en depression för jag går och lägger mig mitt på dagen varje dag.
Då är det väl mer kronisk trötthet skulle jag
säga. Jo, men alltså jag gör ju inte för jag har väl inget annat att göra. Eller typ så, alltså jag kan längta efter att få sova en stund mitt på dagen som ett fucking barn. Alltså det är så 90-talist.
Ja, men är det för att du är trött eller är det för att du vill ha en paus från livet?
Ja, både.
Ja.
Alltså jag är så psykiskt utmattad ibland så jag bara men också paus med livet så.
Ja.
Inte behöva ta tag i någonting. Nej. Så jag bara säger jag gör dem en timme.
Ja, jag fattar. Alltså jag har ju gått de senaste, ja men kanske typ, nej inte det senaste halvåret, det är mer bara de senaste månaderna. Jag har varit så jävla uttråkad. Alltså av mitt eget liv typ. Mm. Alltså och så jävligt alltså inte när det kommer till ångestpodden och så, det vi jobbar med. Men generellt har jag känt mig liksom omotiverad. Alltså jag har ingen skjuts i klivet.
Okay.
I steget. Mm. Alltså jag skulle också jättegärna vilja sova mitt på dagen. För att bara så få en timme att gå typ. Men jag kan ju inte powernappa för då känner jag mig sjuk. Så jag har liksom inte istället så bara sitt. Jag bara sitter av tid.
Men fattar du,
känner jag typ,
utan att du vet det, detta ska du landa i, att du inte kan powernappa för att känna sig sjuk. Bland dina sexigaste drag.
Vadå?
Ja, men det är sexigt. Alltså för en tjej som sover mitt på dag. Alltså det är så fucking sunk. Alltså jävla sunk. Alltså men ju ändå gör jag ju det varenda dag. Jag säger älskling, jag ska ta en powernap, säger jag till Emil när jag hemma. Ibland när jag gör det hemma mitt på någon så låtsas jag ju så att jag inte har gjort det. Mamma ringer och nej.
Ja.
Och bara, sov du? Hon hör ju det, mamma liksom.
Det har man.
Nej. Okay. Jag försökte bara, jag liksom så. Ja.
Ja.
Men, så du, det är sexigt att du gör det här. Alltså på riktigt.
Jo, men...
Men du har liksom känt så vad mitt liv är... Alltså mitt privatliv, om det är det jag ska
jävla,
säga.
Jag bara,
men
så
du känner dig också omotiverad på jobbet?
Overall?
Eller?
Nej, inte just så specifikt omotiverad. Men det är ju såhär, men hur sunt
inte.
Nej, men hur sunt är det att bara ha en sak som typ motiverar?
Det är också så
jobbet. Och det är också jobbet. Ja, det är liksom mitt levebröd. Men allt annat, jag bara känt så här, fy fan, vad jag bara känner hur... Alltså jag känner typ att jag är mentalt är jag på exakt samma plats nu som jag var inför när jag skulle fylla 25. Och du vet ju hur jävla piss du, jag mår då.
Jag är lite där också. Men vi kommer glida över det. Jag vill stanna i Sex and the City fast. Dock var det jag som gjorde. Men jag lyssnade på En varg söker sin podd med Caroline och Liv. Det senaste avsnittet släpptes typ 9 december tror jag. Kan varmt rekommendera, det är väldigt fint. Caroline har förlorat ett barn. Alltså hon har ju behövt föda ut ett foster som inte lever. Och hon är helt så, hon är så transparent och det är jättefint. Men då pratar hon om Sex and the City. Och det var det som fick mig att också vara mycket i Sex and the City. Jag lyssnade väl på detta för 2 veckor sedan kanske. Och nu har jag alltså kollat om de gamla Sex and the City. Och hon hade också gjort det. Och hon sa en så hon sa så jävla intressanta saker. Just kring att när man tittar, nu är man såhär, men va? Alltså det är så långt ifrån vad idealet är idag. Det de här 4 kvinnorna egentligen är i Sex and the City. Vilket jag tycker är, alltså jag dör för det. Att såhär, men jag skrev liksom några saker. Men det som gjorde dem älskvärda då, alltså Samantha, Carrie, framförallt Carrie är det ju, för det är henne man på något sätt blir ett med, för man följer ju henne.
Man vill ju
lite,
vara
lite mer liksom.
Ja, precis. Skulle man göra ett så, vem är du i Sex and the City, så vill man ju någonstans att det ska landa i att man är en Carrie.
Men fatta att så här, nu, alltså tänk så här, idealet, vad är idealet idag? När är du cool? Det är, du är ju cool om du antingen tränar jättemycket, är liksom så här self-care som det kallas. Du bryr dig mycket om inredning. Du bryr dig om att liksom så här, jag har rutiner. Jag har, alltså då är det ju så. Det är ju idealet idag.
Det är det jag känner att jag inte har någonting. Fattar, jag bryr mig inte om någonting.
De var så jävla coola. Och det de gjorde, det var att de rökte asmycket, drack hela tiden, knullade pissmycket. I alla fall Samantha. Och så här, deras ideal är att vänner före allt. Medan vårt ideal idag är typ så här att kvinnor ska skaffa sig en kille, skaffa barn så tidigt som möjligt. Ja. Det är liksom ideal från att du är så 23. Medan de är mellan sina 30 och 40. Och är så som tjejer idag är när de är 21. Och jag kan ju bli så jävla avis.
Det var typ det fina tycker jag med det, om man bara ska glida in på liksom det som har släppts nu. And just like that. Att nu liksom, spoiler alert, men Samantha är ju inte med, men det vet väl alla. Men så här, utöver att man får se att deras vänskap har liksom brytits, så är ju fortfarande vänskapen som, det är ju den som står starkast.
Ja, jag vet. Och nej, men också så här, jag nu när jag liksom hade lyssnat på En varg söker sin podd och kollade på Sex and the City igen, då var det som att jag för första gången förstod hur det var att vara mellan 20, 30, 40 på 90-talet.
Ja.
Fy fan vad nice. Alltså så här, att det här är en serie om 4 kvinnor mellan 30 och 40 och barn är en parentes.
Ja, precis.
Alltså som så här, Caroline sa, hon bara så här, vad fan, alltså barn porträtteras ju som att det är de som skriker i bakgrunden när de är någonstans, så är ganska störiga.
Precis.
Alltså de är ju så, vi ska på en baby shower. Det är fan det absolut tråkigaste som finns.
Ja.
Medan idag är det så här, hej, välkommen med gender reveal.
Ja.
Alltså, och det kan göra mig så stressad, för jag är mycket mer i samklang rent själsligt med Carrie, Samantha, Miranda och Charlotte på 90-talet än vad jag är i samklang med det som är mitt ideal idag. Och jag det är för fan därför jag också känner att jag är fel. För att jag är inte i samklang med det som är idealet. Och jag, inte för att jag vill det, men det är skitjobbigt. De sa också, det är så jävla sjukt att, så här, att inte ta sitt liv, det är fan det starkaste som finns. Det svåra är ju inte att dö, det svåra är ju fucking leva. Och jag kände det, det är ju skitsvårt att leva, och speciellt när man känner att jag inte är i samklang med det.
Ja, precis. Men det är ju typ det, jag vill säga, jag vet inte vad det är jag känner att jag är stressad över. Men, ja, men visst, jag förstår ju att det finns en stress i mig i att känna just nu att så här, jag har ingenting jag brinner för. Jag har just så här, det, jag vill inte gå ut och festa hela tiden. Jag vill inte knulla hela tiden. Jag vill inte liksom det som kanske de gjorde allra mest av, som jag ju kan vurma för och se upp till. Men jag vill heller inte så bara sitta hemma och typ egentligen vill ha barn nu och liksom stadga mig och köpa hus. Det är inte det heller. Det är nog att jag verkligen inte vill någonting av det. Det är som att jag är så här, jag är i någon jävla gråzon och har liksom inget brinn för någonting. Alltså jag var så här, jag vill ha en hobby. Och man bara, du kan göra det här och det här och det här. Jag bara, tycker allting låter pisståkigt. Nej, men varför då? Alltså så här, jag vet inte liksom. Det känns som att jag behöver typ förgylla mitt liv med saker just nu, för att det är väldigt, det känns tomt.
Mm, jag fattar.
Det känns jättetomt. Alltså, och inte för att jag inte får ut saker, alltså att vi kan göra det här är jag tänker inte liksom börja sitta och tjata om hur jävla tacksam jag är över det. Nej, för det hoppas jag redan att alla vet, och det är sån jävla lyx. Men jag i övrigt känns mitt liv supertomt.
Mm.
Och det kan jag bli väldigt ledsen över liksom. Och det känns jättejobbigt. Och det, alltså, det kan ju bli, alltså den tomheten blir ju ensamhetskänslor. Ja, även fast jag verkligen inte är ensam. Det är liksom, ja, det är jag inte. Jag har hur mycket fina människor omkring mig som helst. Men ändå är det ju, den tomheten bidrar ju till en ensamhetskänsla som är jätteäcklig. Alltså det är så äckligt när den sköljer över en. Och det gör den ju inte heller när man är bland vänner, utan det gör den ju när man sitter hemma.
Ja, exakt.
Och bara liksom äcklas av sig själv typ.
Mm.
Det blir ju liksom den tomheten och ensamheten blir ju liksom självhat. Och sen är bara den negativa spiralen, den är
den. Men går vad sa din mamma för saker som du sa att allt lät jättetråkigt?
Så börja i kör. Börja sjunga i kör. Du har ju det i dig. Jag bara, det har jag ju. Men det är liksom så här, ja, jag kanske kommer göra det. Bara för att ha någonting att göra. Och det kanske kommer bli jättebra och jättekul. Men det blir samtidigt den här, jag trodde liksom att man skulle känna för saker när man ska göra det. Mm. Alltså jag känner ju inte för det.
Nej.
Och det är typ också så här, det har jag med tänkt på en del, alltså på senare tid, att jag har märkt att jag tycker det är ganska svårt att hitta den här balansen i, alltså vi säger ju alltid, eller har ju börjat säga i podden, när vi startade Ångestpodden så var det ju så här, åh, men ingen ska någonsin behöva må dåligt, man ska må bra hela tiden. Det var liksom det som var vi strävade efter, för vi visste inte bättre.
Nej.
To be honest. Nu är det ju mer så här, bara, ah, men dagar kan vara skit och dagar kan vara bra.
Mm.
Men jag tycker det är ganska svårt att hitta den här balansen i, för hur många dagar får vara skit. Alltså så här, det är som att man vänjer sig. Nu är det ju lite också speciell situation i och med att liksom halva året i princip har vi ju levt med mycket restriktioner. Nu kommer det restriktioner igen. Man vet inte nu hur våren ser ut. Alltså det orkar jag knappt prata om ens.
Nej, inte alls.
Så det är klart som fan att man har fastnat lite i det här på grund av pandemin. Mm. Men det finns ju trots allt saker att hitta på trots pandemin, och jag känner inte för någonting. Det var så här, men
det är ju ändå en varning. Alltså det är ju lite läge. Det är ju lite divan psykolog
terapiläge. Gud ja.
Alltså in real life terapi.
Fysiskt, ja.
Exakt.
Ja, men jag har faktiskt tänkt den tanken.
Ja, men jag tror verkligen.
Och bara så här, då behöver jag träffa någon med som bara, för jag vet inte vad det är som är fel.
Det vet man inte.
Nej, men det är bara så jävla, jag tycker att mycket känns så jävla tradigt.
Men det är ju lite depressions.
Ja, jo, men jag vet. Och så är det typ så att man har liksom vant sig också vid det här slentrianmässiga livet nu. Ja.
Men alltså du känner liksom att så här, alltså du känner när du går upp på morgonen, fan vad tungt.
Nej, inte fan vad tungt. Alltså det kan jag inte säga. Och liksom, det är ju liksom inte så att jag vaknar på morgonen och bara, hur ska jag liksom ta mig igenom den här dagen när vi ska podda, eller för det ser jag ju fram emot. Det är mer bara allt annat. Vardagslivet.
Ja, för det måste man ju också, man kan ju inte bara ha ett kul jobb och tro att allt är fine.
Nej, då. Precis. Men alltså, så här, bara vardagslivet är bara dötradigt.
Ja.
Alltså verkligen. Där har jag varit.
Jag stod i duschen innan och tänkte så här, fan, alltså jag är så, jag kommer säkert må ganska dåligt det här året. Vad peppig. Nej, men det är för att jag vet att jag är skitstressad. Alltså jag har ett tick-tack biologisk klocka i mig. Jag är så här, är det åldersnoja? Nej. Hade jag vetat att jag hade det väldigt lätt att få barn när jag var 43, då hade jag inte haft åldersnoja överhuvudtaget.
Nej.
Men det är just att det här, om alla säger, men man vet inte när man vill ha barn. Nej, men jag vill verkligen inte ha barn.
Nej.
Alltså jag vill verkligen inte. Alltså jag, det känns som en mardröm att jag skulle bli gravid just nu.
Mm.
Alltså en fucking mardröm. Samtidigt som jag bara såhär, måste jag och Emil börja försöka få barn snart? Vi bor inte ens tillsammans.
Nej.
Vi bor inte i samma stad.
Mm.
Och bara såhär, okej. Tänk så vill jag aldrig ha barn. Jo, fast det kan jag ju känna. Jo, fast det vill jag. Men jag vill verkligen inte det ännu.
Nej.
Och så är jag så, jag har sån fucking biologisk klockastress. Över att jag måste börja försöka få barn om typ så här 2 år.
Mm.
Då känns det som det är senast.
Jo, men å andra sidan så kan du ju inte veta vad du känner om 2 år.
Nej, alltså, men det känns som att jag vill ha barn mindre och mindre.
Ja.
Och
ja,
det är
men
liksom,
då är det ju så alltså.
Jo, jag vet, men vadå, alltså, jag kan inte landa i det.
Nej.
Alltså, åh, fy fan vad hemskt. Men kan du känna,
men skulle du vilja, ja, skulle du vilja ha barn?
Nej, verkligen inte. Jag skulle vilja vara trygg i att inte behöva ha, veta, ja, om jag vill ha barn.
Ja,
men jag är ju asrädd för det,
ja.
Alltså, jag skulle vilja vara Carrie fucking Bradshaw.
Bradshaw.
Eller Miranda, ja, eller som att jag skulle vilja vara så fucking trygg som de är. Jag skulle vilja känna att så här, ni får ge mig ett par skor, alla ni som jag behöver köpa present till med, när jag köper baby shower. Alltså förstår du, nu är det ju verkligen så i mitt liv. Men liksom, alltså jag är så, alltså min kusin har barn och jag känner att jag är moster till dem. Jag är så nöjd. Tack. Det är liksom,
ja, men alltså, den här biologiska klockan har verkligen att jag är ännu. Jag kanske aldrig får den, eller så får jag den om en månad liksom. Men just nu, nej. Och jag har aldrig känt av den.
Nej.
Och det kanske är liksom, ja, men dels var mina föräldrar ganska gamla när de fick mig och
men
min
lillebror.
Ja, jag vet, men det är jag, om jag bara förklarar varför jag inte liksom, också att så här, jag lever ju inte i en relation, så jag, och jag är inte så här, jag har inte så extrem barnlängtan att jag skulle liksom, ja, men fundera på att göra det på egen hand om jag inte skulle träffa någon. Alltså jag vill göra den resan tillsammans med någon. Skulle jag inte träffa någon, nej, men då finns det så mycket andra saker jag skulle vilja göra som man inte kan göra när man har barn.
Ja, gud ja. Exakt, det känns som det är det enda jag vill göra.
Ja, typ resa och så.
Ja,
ja,
exakt.
Mm.
Så har det lugnt och skönt.
Ja.
Hur fan ska jag kunna sova mitt på dagen? Jag kommer sova
det
med
kommer
ett
inte
barn.
Kunna.
Alltså jag kommer sova med min bebis i så fall. Alltså, skitsamma. Det har jag jävla ångest för. Alltså. Och det är ju då för att jag blir äldre. Inte just för att jag är 29 år, hjälp. Alltså det, verkligen inte. Men av anledningen att jag känner att shit, 29 är väl lika med att jag snart behöver börja tänka på barn.
Ja, precis. Ja, det, ja, alltså, när jag sa det här med att jag mentalt är där jag var typ när jag skulle fylla 25, då var det ju en åldersnoja i att jag hade liksom sett framför mig vad jag skulle vara när jag var 25, och så är jag verkligen inte där. Det är liksom inte det i att bli äldre. Alltså jag kan vara lite så, fan vad sexigt med att vara 30. Alltså jag gillar den åldern. Och jag tror ju också att ändå, ju äldre man blir desto mindre kommer man bry sig om vad andra tänker och jada. Det är liksom inte det, utan det är nog mer någon slags alltså jag är nog väldigt rädd att jag ska bara vakna en dag och känna att jag verkligen verkligen har extrem barnlängtan, och så sitter jag där helt ensam.
Alltså,
alla mina vänner är i relationer, de blir gravida och där sitter jag. Alltså du vet, så här, jag är väldigt, väldigt rädd att jag inte ska få typ bli kär, uppleva det, alltså ja.
Ja, men jag kan väl bli så, bara, shit, tänk så vill jag inte ha barn, och så lämna Emil med mig, och så är det, ja. Så, då är ni välkomna hit.
Ja.
Men alltså, kan du känna liksom att du vill ha en hobby? Alltså, är det det du själv tänker i att du har ett tråkigt vardagsliv? Alltså så.
Drömmen är att leva lite annorlunda från vad jag gör nu. Och det är så att, ja, det är ju bara typ så ekonomiska skäl, men jag skulle liksom vilja mer så inte vara lika mycket i Stockholm som jag är nu.
Ja,
men jag vill heller inte hem hit. Ja, vi är ju i Karlshamn nu.
Ja, precis.
Jag skulle liksom mer vilja så åka på liksom weekends, åka mycket mer till fjällen än vad jag gör. Alltså så här, det känns som att jag också vill göra mycket saker som jag har ett väldigt starkt brinn för, men det råkar vara så att de som jag har närmast mig har ju inte samma intressen. Inte att vi inte har samma intressen i någonting, men så här, jag vill göra mycket saker som jag inte kan göra med mina närmsta vänner, och då har jag märkt att jag har ganska svårt för att få ta tag i det. Mm. Alltså det är klart som fan man inte åker upp till fjällen helt ensam. Men det är klart att jag har människor i mitt liv som jag skulle kunna åka med. Mm. Börjar jag väl prata om det med... Alltså det hände senast här om dagen. Mm. När jag bara såhär, åh, jag skulle vilja göra detta med, men jag har liksom ingen att åka med. Och en kompis bara, det har inte jag heller. Jag bara, bra, då gör vi det tillsammans.
Exakt.
Men jag tror att det är väl också en sån sak man kanske lite skäms över typ. Alltså du vet såhär att man liksom... Att man skulle outa då, att man säger jag skulle vilja göra detta men jag har ingen att göra det med. Alltså det också känns lite så ensamt typ. Det är ju inte det, men alltså jag vet inte, varför har jag inte gjort saker tidigare då? Så här, jag har ju nu outat till exempel att jag ville till Kebnekaise. Nu ska jag boka det med en kompis. Alltså så här,
exakt.
Ja,
men... Och så här, man behöver inte göra allt med sina bästa vänner.
Nej, liksom. Precis.
Alltså, precis. Man gör så mycket tillsammans ändå när man är det. Då har man ju, liksom, då har man ju med ett vardagslunkliv som är så, vi ses och säger ingenting och kollar på film.
Ja, precis. Liksom. Ja, och den tryggheten behöver man ju verkligen.
Exakt, men man, alltså, att man liksom inte gör alltså, allt det andra tillsammans.
Mm. Men jag tror att det finns alltså, en risk i det. Alltså så här... Inte att jag skulle byta ut den tryggheten mot någonting i världen ju. Men jag tror att det, om man är en sån person som jag är i alla fall, så finns det nog en risk i det att man lite fastnar i de trygga vänskapsrelationerna.
Ja, gud, ja.
Som gör att ja, men som gör att man inte blir lika bra på att ta kontakt med nya människor eller så här, ja, men jag kan, det där vet jag ju att jag har en bekant som gillar att göra. Jag frågar honom eller henne typ. Alltså så här, du vet att jag tror att man fastnar lätt i de vänskapsrelationerna.
Jo, på ett sätt, men det är också det lyxigaste problemet.
Ja, gud ja, alltså, gud ja. Och alla gör nog inte det, men min persona gör det.
Ja, 100% jag också.
Ja.
Okej, andra populärkulturgrejen.
Mm.
Eller liksom andra så medie som jag vill ta upp, som jag alla har pratat om, I guess. Men det är ju, sorry, allt gick åt helvete.
Ja.
Podden med Ola Rapace och Fredrik Söderholm.
Ja.
Och jag visste typ inte riktigt vad jag skulle alltså förvänta mig.
Mm.
För det känns som att man har hört väldigt många skildringar av missbruk. Men liksom aldrig riktigt på det här sättet.
Nej, alltså för mig var det så, det är så, alltså jag vet inte, de hade kanske aldrig gjort podden om det inte var så att de båda kände att de hade det här missbruket och att de har hittat varandra i det och därför velat ta tag i saker. Men det finns så mycket saker man kan känna igen sig i den podden även om man inte har varit i närheten av ett missbruk. Och det för mig var, ja, de satte ord på saker som jag ju inte har fattat har påverkat mig i mitt liv, eller varför jag är, alltså, reagerar som jag gör i vissa saker och varför jag kan fastna i vissa tankemönster liksom, rent relationsmässigt, både vänskapligt och kärleks, alltså det, ja.
Men det känns liksom som, alltså min bild av dem sen innan, alltså typ så Ola är ju liksom så, åh, snygg manlig skådis som har varit snygg i alla roller, men också, alltså jag minns när du och jag hade en plåtning för ett, alltså ett reklamsamarbete. Och så var det hon som var typ producent på den. Hon, jag vet inte, vi hade paus typ, så kom vi in på att prata om ja, men skådis, eller så här, vilka hon hade jobbat med. Och så sa hon att ja, men Ola Rapace är en mardröm att jobba med. Han är hemsk liksom. Att hon hade blivit rädd för honom på någon inspelning. Eller han hade väl skrikit eller vad det nu än var.
Mm.
Och att det har varit min bild av honom sedan dess. Att så, åh, det manliga geniet som tycker han kan ta hur mycket plats som helst. Man får ju se något helt annat här.
Gud ja.
Och Fredrik, alltså han, jag vet inte hur länge man följt honom, alltså så här, ja, men sen, geniet Söderholm på Insta.
Ja, alltså, det är ju liksom Filip, precis, via Filip och Fredrik. Jag, det har ju också varit en sån person som jag är lite rädd för,
till livet, alltså, livet. Men han la ju också ut, när vi gjorde ångestbilen,
ja,
så la ju han ut en bild på oss med William Spets och skrev typ två tomma glas vatten, intervjuar ett annat tomt glas vatten.
Ja.
Det sjuka är att han lägger ut det samma dag som min faster har blivit, eller jag har varit på begravning för min faster, alltså, ja, när hon har tagit sitt liv.
Mm.
Och att jag minns det, och att jag var så nej, 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 nej. Det kändes som att såhär, den coolaste killen i skolan,
ja,
har,
precis,
alltså såhär, jag vet inte, han har jag sett som ett så
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
De coola i skolan som är coola på rätt sätt. De är inte coola för de är snygga, för de snygga Paradise Hotel-människorna,
de är ju coola för att de är genier.
Ja, alltså, att man tycker så. Alltså ni blir coola för att ni är smarta,
ja.
Paradise Hotel-människorna är ju bara snygga, alltså så.
Mm, precis, men ni är coola för att ni alltid tycker rätt,
ja.
Alltså känslan är att det de tycker är det rätta,
och ni är alltid på rätt sida av så här. Och vad får man skämta om?
Ja.
Så när han la upp det om oss, tänkte jag bara så här: fuck, jag kommer aldrig mer kunna göra något i media,
ja.
Fucking skjut mig.
Mm.
Då skrev jag till honom något såhär, jag bara, gud vad ledsen, ja.
Men vi båda kommenterade,
ja, vi typ bara var ledsna, vi blev av att se det här. Vi har följt dig länge, jag tycker du är jätterolig. Då tar han ju faktiskt ner det här.
Mm.
Så, men han är ju liksom, ja, jag vet inte. Alltså jag, det känns som att jag önskar att jag hade typ hans ordförråd, eller att jag hade liksom den jävla förmågan.
Mm.
Och jag vill bara att man typ ska lyssna. Alltså just, alltså fan vilken konst det är att vara så skör.
Mm.
I liksom, när det är en jävla mick framför en.
Ja, verkligen. Sen, alltså jag fattar ju hela, eller nej, jag ska inte säga att jag förstår den lilla kritiken de ändå har fått, om man jämför med alla lovord som jag tycker de förtjänar, varenda ett. Men ja, det blev ju ändå lite den här diskussionen kring att så här, men så får två män sköra så blir det liksom en sak så här. Och ja, det vet jag ju, att skulle jag sitta och vara så skör, så skulle det inte vara samma sak som om Ola Rapace gör det.
Nej.
Och andra sidan, kan en sån här podd och den otroliga skörheten som det är ändå inspirera andra män? Alltså det behöver ju bara bli så jävla normalt att män också är så sköra.
Mm.
Jag önskar mig att det verkligen inte blev en grej av det. Men ja, vi är, alltså, det säger ju bara egentligen hur kort man är i hela den liksom, ja, men den manliga sårbarheten.
Men gud, alltså det var så sjukt, men för jag lyssnade, Alex och Sigge tog också upp den här podden, Sorry, allt gick åt helvete.
Mm.
Och så klippte Sigge in från avsnitt 7, tror jag det är, när Fredrik konfronterar sin mamma med liksom, ja, men trauman från barndomen och vad han, alltså hur han ser på sin barndom och
uppväxt, barndomsminnena nu. Liksom.
Och sen när Sigge pratade om det, och jag bara såhär, fy fan vad det här är sant. För så sa Sigge det att, alltså där och då, när man konfronterar typ en förälder med så här ett livslångt trauma eller ett livslångt sår,
mm.
så hoppas man föräldern ska säga någonting som läker en.
Mm.
Men det kommer ju inte hända förmodligen. Även alltså så här, nu i det här fallet, spoiler, eller vad fan man ska säga. Mm. Men liksom, i det här fallet så är ju mamman där och då väldigt liksom... Ja, alltså jag uppfattar henne som okänslig, samtidigt som jag ömmar något copy
görs. Hon är ju otroligt chockad av den här konfrontationen. Ja, precis,
men hon är ändå jävligt stängd. Mm. Alltså hon vill ju inte öppna och spela på sitt känsloregister, så att säga.
Gud nej.
Men liksom, även om hon hade gjort det, om hon hade brutit ihop eller om hon hade, alltså så tror jag man som... Alltså att Fredrik där då kanske, jag vet ju inte, men att han kanske tänker att om hon hade sagt rätt sak så hade det här traumat läkt i mig.
Mm.
Men jag tror det är en större läkning att få säga det.
Ja,
och det
precis.
Sa Sigge också, att så här, det kanske är mer att bara få säga orden.
Mm, precis. Och sen tror jag, det är jätteviktigt för att förstå sig själv, att våga gräva i saker som har hänt i sin barndom. Det kan vara saker som har hänt i ens vuxna liv också, tror jag. För saker kan hända som gör att man går runt med öppna sår.
Mm.
Och jag tror det är jätteviktigt att förstå de såren och hur det har präglat den. Men samtidigt tror jag det måste finnas en acceptans i att så här, det här såret kommer aldrig läka.
Gud ja.
Det kommer vara med mig liksom.
Ja, det kommer vara med mig.
Men det kan ju ge en förståelse för varför man liksom vill agera på
ja, precis. Men vissa man måste, sätt. Ja, visst. Alltså där är jag nog... Ja, alltså såret kan jag komma vara med, men jag tror inte det... Alltså man kan ju inte skylla beteenden på det resten
nej,
av sitt liv.
Sen. Nej, men det kan ju göra. Alltså om jag vet att jag har ett sår på grund av någonting som har hänt mig, så kommer det såret göra att jag vill agera på ett sätt. Men det behöver inte betyda att jag gör det.
Nej.
Men min instinkt blir att, amen, ja.
Men ju mer man i så fall utsätter sig för de sakerna och blir medveten, ju mindre kommer man känna att man behöver det sen.
Precis.
KBT.
Ja, exakt.
Okej, ska vi kasta oss in på nyårslistan?
Ja.
Och då tänker jag att vi gör den här nyårslistan utifrån lite så psykisk ohälsa.
Mm.
Och samhället och liksom, vi kan göra den tillsammans.
Mm. Men nu, även kanske tänkte jag när jag läste den, om det ändå är någonting som har väckt sig i en själv.
Absolut. Liksom. Okej, då är det först. Beskriv året med 3 ord.
Ja. Då, om jag bara tänkte... Jag tyckte att de här orden passade in väldigt bra på mitt eget liv, men också samhälleligt.
Mm.
Men det är ju på grund av pandemin. Men det, jag skrev omotiverad, analyserande och ostabil. För det jag har känt är att jag har ju haft många stunder det här året där jag har mått väldigt bra. Det är liksom, jag menar inte att jag har gått runt och känt mig omotiverad och oinspirerad och liksom uttråkad hela tiden. För det har jag verkligen inte gjort. Det är bara det här att man känner att när jag väl mår bra, så är det som att vilken yttre omständighet som helst kan komma här nu. Det krävs liksom minsta lilla vindpust, så är liksom det den goda hälsan som bortblåst. Alltså jag har känt mig väldigt ostabil.
Ska man aldrig ha det, säger min psykiater.
Ja.
Hur som av det? Mina ord får ju bli antidepp, ängslighet och lättnad. Lättnad i att fortsätta med i terapi och att fortsätta med antidepp och att hitta någon som kan medicinera mig rent liksom. Lättnad tänker jag också för att när restriktionerna släppte, man såg att pandemin kunde liksom lätta något, att den psykiska ohälsan inte heller ökade lavinartat i liksom till följderna av pandemin. Ängslighet känner jag alltså själv, gud vad ska alla tycka, vad ska alla tänka, vad ska, är det här rätt, är det här fel, och det, så känner jag att alla är, allt är så fucking ängsligt. Och antidepp såklart, för den blir väldigt personlig, men för att jag har försökt sluta det här året och inser att jag aldrig ska sluta. Okej, gjorde du någonting 2021 som du aldrig gjort förut?
Alltså jag funderade på det. Ja, alltså det är klart att jag har gjort liksom...
Va? Du har ju för fan och fjällridit.
Ja, precis. Och... Jag har ju liksom gjort saker. Men jag tänkte mer om det var liksom... Om man har utsatt sig för något känslomässigt som man aldrig gjort tidigare. Eller du vet typ så här, om man pratat på ett annat sätt än vad man har vågat göra tidigare eller så. Ja. Det har jag typ inte.
Vänta, jag måste tänka om jag har gjort det. Jag tror inte heller jag faktiskt har gjort det.
Nej.
Eller har jag det? Nej, alltså det skulle väl vara i så fall att träffa en psykiater. Mm. Alltså det är i mitt huvud hela tiden. Nej, men det är nog det bland det bästa som har hänt mig, tror jag. Favoritprogram på tv. Här tänkte jag då att vi måste utgå från vilka har skildrat psykisk ohälsa bäst. Och jag var så rädd för att missa något. Men det fick bli Tunna blå linjen på SVT i början av året. Och speciellt avsnittet när de skildrar psykisk sjukdom och suicid.
Alltså det var helt jävla otroligt. Det var så jävla bra, men jag säger samma. Alltså.
Alltså för den skildringen från polisens ögon som alltid är först på plats vid ett självmordsförsök eller ett liksom genomfört självmord. Alltså ja, det var bara otroligt.
Och det liksom kändes ju så och... det kändes ju så dokumentärt även fast det inte var det. Alltså.
Okej, är det något du saknade år 2021 som du vill ha år 2022?
Ja, typ spänning.
Nu tänker du personligt då. Jag kan bara säga vad jag tänker samhälleligt från med psykisk ohälsa. Jävlar, lite mer. Alltså lite mer, vad ska jag säga, källkritik kring lösningar på psykiska besvär. För jag tycker att det rinner igenom saker som är ta mig fan ofattbara.
Ja, och jag tänkte rent samhälleligt inte vad jag vill ha mer av. Det jag fick känsla av var vad jag vill ha mindre av. Och det är mindre debatt och möjlighet till lite mindre ställningstagande. Alltså det känns som att alla måste hela tiden ta ställning i frågor. Och man måste veta var man står i saker. Och man ska tycka ditten och datten. Och sen gör man ju också debatt av saker som verkligen inte...
Nej, men alltså
det är helt sjukt. Jag kollade igår på... Har ju verkligen inte med saken att göra, men jag kollade igår på så... Åh, Skavlan ska ju lägga ner.
Ja.
Ja, och då var det liksom från när han hade med Jimmy Åkesson i Skavlan och intervjuade honom. Och alltså det blev ju liksom en debatt då i Norge kring att Jimmy var typ ditlurad för att han var inbjuden att prata om sin depression. Och att han hade gått på antidepp och så. Men sen mitt under intervjun så vände ju Fredrik Skavlan och verkligen typ så ställer honom mot väggen.
Ja, minst vagt.
Ja. Och då har de med en journalist i Norge som säger det här. De bara, alltså i Norge blev debatten, varför har ni lurat dit Jimmy Åkesson? Att få honom att tro att han ska prata om sin depression när ni uppenbarligen vill ställa honom mot väggen. I Sverige var debatten innan intervjun ens hade sänds. Fy fan vad sjukt att ni har bjudit in Jimmy Åkesson. Och då jag tyckte det sa så mycket om skillnaderna. Alltså då är Sverige och Norge grannländer. Och det är, och den här journalisten då i Norge sa det, alltså i Sverige kan man inte prata om någonting. Alltså ni är så extremt känsliga. Allt kan debatteras och allt är fel.
Ja, precis. Allt kan
och jag
vara
bara,
fel,
fy fan, jag var det så. Och man tror liksom att så här är det väl överallt. Men alltså vi är så jävla känsliga.
Jo, men det är ju så.
Ja, det är helt sanslöst. Så lite mindre debatt, tack.
Ja. Vilket datum från år 2021 kommer du alltid minnas?
Jag tänkte på det, jag är så dålig på datum.
Jag måste liksom tänka så jobbmässigt. Men alltså det här kommer kanske låta lite så töntigt. Men jag kommer alltid minnas 1 oktober. Då intervjuade du och jag Diamant Salihu som första delen i vår serie om gängkriminalitet. Och det var... sjukt, eller det var så stort att få intervjua någon som liksom jag ser som en sån förebild liksom rent ur ett journalistiskt perspektiv.
Ja, håller med. Alltså jag tycker vi har gjort väldigt många bra intervjuer som jag så här,
shit vad jag är liksom,
ja men för mig det smälter liksom ihop. Jag kommer minnas så här året och intervjuerna, men jag kan inte säga när.
Jag vill också säga så här, när vi träffade våra lyssnare. på ett lyssnarevent nu i november. Nu vet jag inte vilket datum exakt.
Nej.
Men alltså det lyssnareventet, att få träffa lyssnare eller er, alltså fan vad fina. Mm.
Ja, men speciellt nu när man inte har fått göra sånt så mycket.
Exakt. Mm. Ja, men jag kommer också minnas midsommarafton. Så
ja, det skrev jag också.
Två vänner till oss som hade en helt otrolig midsommarfest.
Ja.
Vad tänker du göra annorlunda nästa år?
Då skrev jag leva som jag lär.
Ah.
Och ja, men lite som jag var inne på här, just det här med att jag känner mig väldigt liksom vilse just nu i typ så, jag är liksom tillbaka till vem är jag egentligen.
Mm.
Alltså där är jag igen nu och jag fattar ju att man kommer ha det genom livet, sådana perioder. Exakt. Men ja, men lite mer leva som jag lär i att så här, ja, men söka hjälp, ja, det är nog det.
Mm.
Faktiskt.
Jag kommer försöka vara, alltså detta kommer låta så konstigt, för ni tänker säkert att men det är du väl alltid, men jag kommer vara ännu mer ärlig med vad jag känner och hur jag mår, alltså i alla sammanhang, och att liksom så här känns det just nu, och det, du får vara i det, alltså skit i att så här klä in det eller säga att det är något annat eller liksom. Alltså för mig är det ju så lätt att bara säga så, jag har ångest.
Mm.
Man, fast ibland har jag ångest för att det faktiskt är de facto någonting.
Mm.
Men så säger jag istället att jag har ångest, för att det är mycket lättare att så, ah, du behöver ingen fråga mig.
Alltså det är ju lite så här, det är ju inte speciellt svårt att säga att man har ångest. Jag skulle typ inte tycka att det är så svårt att säga heller så här, men jag har en depression just nu, så det är lite så där liksom. Det som det är svårt att prata om är ju vad konsekvenserna blir av den ångesten eller av den depressionen. Det är jävligt mycket lättare att säga att du har ångest, men du skulle inte säga, ah, jag sover ju en timme mitt.
Nej,
för det är liksom, det är det sunkiga.
Men det är så,
med
alltså jag vill det för att jag når människor på ett annat sätt när jag vågar. Alltså ja, nu pratar jag typ om mina vänskaper.
Ja.
För här är jag ju tryggare än vad jag kan vara i ett privat samtal. Det är så fucking sjukt.
Ja, det är samtid.
Då är vi millennials.
Ja, vi fan vad vi är det.
Okej, det här är faktiskt vår tillsammans.
Mm.
Vad var vår största karriärsmässiga framgång? En av dem var definitivt att en tjej berättade för oss att en läkare hade tipsat om Ångestpodden som ett led i att säga, okej, nu ska du börja i terapi snart, men jag vill också tipsa om att du kan lyssna på Ångestpodden.
Ja.
Nu citerar jag inte rakt av, men i den stilen.
Typ
alltså,
så.
Förlåt.
Nej, men det var ju när vi fick en avhandling som en student på Lunds universitet, Anna, hade gjort. Vi visste ju att hon hade på med den här, men inte riktigt liksom hur den skulle se ut och vara utformad. Och alltså, att läsa de intervjuerna hon hade gjort med några av er då, det är ju liksom det sjuka. Jag vet att jag la ut och bara så här, jag behöver aldrig mer få en present i hela
mitt liv. Nej, men
alltså
nej.
Alltså det är... Men den kommer jag fan bära med mig i graven alltså.
Och sen är det väl också att få göra Ångestpodden, herregud, att ni
så klart, alltså det är ju
serien
liksom...
om gängkriminella, alltså så.
Ja, att bara fortsätta kunna göra detta är ju en framgång varje dag, känner jag liksom.
Ja, okej, vem har du umgåtts med mest?
Ja, det är ju dig, Jossan och mamma.
Ja, men framförallt är det ju dig.
Ja,
skulle jag ha gjort dagar träffat dig mest.
Ja, jo, men det är ju för att vi jobbar tillsammans.
Ja.
Men jag bara slår ut med då om man bort sig från...
Ja, Emil har jag nog ändå träffat mest också.
Mm.
Din största privata framgång?
Tänkte på den, jag vet inte.
Ja, min är att inse att man behöver inte sluta med antidepressiv medicin.
Ja, ja, det skulle jag verkligen också säga din framgång.
Alltså för det är ju, jag vet inte varför det var månlandningsstort, men det
Nej.
Var det.
Jag vet inte, det är nog det. Jag känner liksom att jag inte gör någon privat
jag
framgång.
Jag vet, men jag tror inte det är podd.
Nej.
Men jag vet. Vilka låtar kommer alltid påminna dig om 2021? Alltså för mig kommer det ju bli på något sätt Einar.
Ja, jag skulle precis säga det.
Ja.
Alltså jag har nog inte, jo, jag har lyssnat mycket på musik, det gör jag ju alltid. Och jag är inte så, lyssnar inte så mycket på så New Music Friday, utan jag typ fastnar i något album och så är jag där alldeles för länge.
Ja.
Jag är väldigt så smalt. Jag lyssnar på mycket olika musik, men inte allt på en och samma gång. Men det blir ju ändå Einar för att... Ja, men för att han inte finns mer, för att det är liksom första gången en svensk artist blir mördad.
Mm.
Det kommer ju ha satt spår igen för alltid på något
han
sätt.
Han var så ung,
ja,
och
så det blev
lovad.
Ja, och det blev samtidigt som vi gjorde serien om gängkriminalitet. Mm. Det är också nu när liksom... rent samhälleligt har det börjat pratas mycket mer om gängkriminaliteten. Ja, kanske även en ny diskussion kan väckas kring just det här med att man ska skilja på verk och person, och det går inte att göra det när personen är verket.
Nej.
Och hur det, hur liksom samhället kanske är en bidragande faktor då när man prisar. Ja, det är en helt annan diskussion.
Ja, men verkligen. Var du gladare eller ledsnare i år jämfört med tidigare år?
Alltså jag skrev både och.
Ja.
För att, ja, dels var man ju lite nere på grund av pandemin. Som ja. Alltså så här, det har ju liksom, nej, det har, man har ju faktiskt sett att den psykiska ohälsan har ju inte ökat extremt mycket på grund av pandemin. Ja. Det är väl mer bara det här liksom lågmälda allmäntillståndet som de flesta nu har befunnit sig på grund av pandemin.
Ja.
Sen har jag nog varit mer ledsen än vanligt, men också mer glad, tror jag.
Ja, verkligen bara så. Mm. Varken eller.
Nej.
Alltså för mig.
Nej.
Men detta kan vi ta ut samhälleligt. Vad önskar vi att samhället hade gjort mer i de här frågorna?
Mm.
Ja, alltså mer suicidprevention, mer liksom...
Ja, så pengar till psykiatrin,
ja, pengar till elevhälsan, rusta, alltså det som vi har tjatat om ganska länge nu. Men det har ju fortfarande inte hänt, så det är ju liksom...
Nej.
Ja.
Nej, men jag önskar också, som du lite var inne på, just det här med liksom källkritik och att man liksom generellt blev lite mer... negativt inställd, låter ju så jävla negativt, men så här att man var lite mer så... pissa på enkla lösningar grejen.
Ja, men alltså att man är så, alltså du vet, jag såg någon, så detta är inte min egen tanke, utan jag såg någon som verkligen hade skrivit det. Alltså det är så sjukt hur så här vissa kan engagera sig att vaccinet är så, det är staten som vill förgifta oss men kan själva dricka kolonialt silver för att de är rädda för att deras barn ska få autism.
Mm.
Alltså det är så fucking skevt.
Mm.
Och jag är bara så här, vad kommer det här ifrån? Alltså skit i dina goda tarmbakterier så länge du liksom är någorlunda glad.
Precis.
Du behöver inte lägga årslöner och åter årslöner på att äta dig till någonting. Alltså det finns fan inget som visar det mer än att så här, jag ät helst inte människokött.
Nej,
typ.
Precis. Nej, men också mycket det här, jag, alltså... Ja, det har jag tänkt mycket på sen vi liksom började prata om just det här med hur liksom, men hur kvinnor, vi ska alltid köpa saker och män ska investera sina pengar i liksom aktier och fonder typ. Det är det de köper, och vi ska bara köpa prylar och saker som ska få vår hälsa. Att vi ska liksom glänsa med, det räcker liksom inte med smink och frisörbesök, utan det är hela den här kvinnohälsa-grejen. Ja.
Fråga Sex and the City-tjejerna vad de tyckte när de fucking pissade på det. Det var typ töntigt att träna. Ja. Alltså det var ju liksom Miranda att träna. Alltså,
ja, precis.
Var ju så, hej, jag kommer inte följa med mer. Mm. Alltså, men jag däremot ska till på ett AA-möte för att hitta någon att dejta.
Mm.
Alltså, precis. Så var ju grejen då. Mm. Oh, vi skulle varit 30 på 90-talet.
Ja. Ja.
Maträtt åt oftast, ja, alltså pasta, vilket jag ju då äter varje dag.
Ja, alltså pasta och tacos. Det är det som återkommer liksom.
Ja, okej, men detta är med. Om vi skulle önska en sak för bättre psykisk hälsa, då skulle jag faktiskt säga att jag önskar att det fanns en samordnare för de som blev psykiskt sjuka och var under 18.
Mm.
Som kunde hålla koll på vårdkontakterna. Jag tror att det är viktigt.
Och jag önskar, som vi pratade om med Therese lite, att så här, det är många som uppmärksammar psykisk ohälsa nu och många företag som också tycker det är superviktigt. Men man... Det är fortfarande tabu att prata om konsekvenserna av den psykiska ohälsan. Alltså så här, det får inte, ja, det är skitbra att du är öppen med den psykiska ohälsan, men vad måste du ställa in nu? Alltså
så här, exakt det vi får. Ja, jag vet, och det är så satans pissjukt.
Ja, då har vi inte kommit någonstans alls.
Nej, men det
spelar ingen roll.
Alltså, men vad ska vi behöva boka om?
Ja, precis.
Ja,
ja, nu är det ju så det blir när jag mår dåligt. Alltså.
Slutligen, då får vi se ångestpoddens planer inför 2022.
Ja.
Det är ju framförallt någonting inför valet, kan vi
ja,
säga.
Ja, givet.
Det, vi kanske kommer höras i något annat format.
Mm.
Förhoppningsvis kommer man kunna titta på oss på något sätt.
Mm.
Och kanske kommer vi börja skriva någonting.
Och det kommer ju ändå en ganska stor nyhet inom ganska kort
ja, det gör det.
Tidsram.
Absolut.
Mm. Så okay. Mycket kan jag säga. Det var liksom inte så, åh, nyårslöften hit och dit. Det här var verkligen ett helt vanligt ångestpodden avsnitt. Fan vad skönt.
Ja, vi borde också göra ett helt avsnitt om hela det här TikTok. För jag förstår att många av er har sett det här med att algoritmerna på TikTok är liksom typ som gjorda för att skapa ätstörningar.
Ja.
Det där kommer vi, kan vi ta upp alltså längre fram. Absolut. Det är sinnesjukt. Jag ser det också. Jag gjorde också som ett experiment för att jag vet ju att jag klarar av det.
Mm.
Så sökte jag på hashtaggarna recovery, healthy recipes och någonting mer. Weight journey tror jag sagt på.
Ja.
Jag får inte upp något annat i mitt utforskande. Oh, alltså
jag får
inte upp
panik, jag får panik. Jag vill inte ens alltså.
Men då återstår absolut inget annat för oss än att önska er ett gott nytt
år.
Till tonerna av Happy New Year.
Hej då.
Hej då. No more champagne. The fireworks are through. Here we are. Me and you. Feeling lost and feeling blue. It's the end of the party. And the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. Any
Podplay.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.